Podplay.
Dags igen, avsnittsnummer 90. Svensson, när vi satt där på Expressen-kontoret, trodde du vi skulle nå upp till 90 friska, fräscha avsnitt?
Ja, men det är väl klart jag tror på oss. Det är väl självklart. Ja, det är, men det är alltså, många spelare som har burit 90, känns det som.
Vilken kanonad med namn börjar jag på.
Ja, Alex Hutchins i Björklöven. Vi har Kevin Karlsson tröja, Ted Brithén, Alex Lavois, Sebastian Falk, Emil Bihorak och sen har vi Marco Jantonen naturligtvis.
Vilken artist. Joe Villano som var i Malmö i fjol. Matt Tompkins, supermålvakten. Jesper Boqvist, Shane Harper, Marcus Johansson, NHL-spelare, numera i Seattle Kraken. Johan Harjo hade nummer 90 i både Brynäs och Jokerit bland annat. Daniel Ljunggren, han som fick chansen i landslaget. Nej, just det var Leksand, ja. Sami Mettovara. Och stort grattis till Lasse Björn som den gångna veckan fyllde mäktiga 90 år.
Frågade Tyringe folk så hade de väl säkert tyckt att Kim Runemark skulle vara med i landslaget. Han glömde jag, men han bar nummer 90. Han ska väl säkert upp i taket. Och en som jag absolut inte har glömt, men som folk vill att jag ska sjunga en hyllningsramsa till, är Mattias Fete Persson. Så jag tar väl och river av den ramsan där.
Kör,
den
lät så här.
Åh, Fete, åh, åh, Fete, åh, han var tjock och otränad som ung, men nu är han våran kung.
Börjar du få någon julstämning, Svensson? Det är inte så mycket hockeybubblan, eller är det mer julstämning?
Jag rev faktiskt av julfirandet med släkten under helgen, så att nu är det färdigt, så nu kan jag bara koppla av i Åre här framöver, så att det känns jättebra. Själv då?
Tänk dig din släkt som sätter sig här på måndag och dukar upp och säger så här: nu ska vi lyssna på Sanne och Svensson. Och så möts de av att du har rivit av ett julfirande. Det är kanske en stor händelse för dem. Och för dig är det att riva av. Det känns ju inte bra,
ja,
för dem kanske.
Ja, men jag tycker det. Julen är nästan ett nödvändigt hund. För barnen är det underbart. Så att barnen har fått en massa härliga julklappar. Det var underbart att se deras glädje.
Men du, Teddy Hall frågar: vilken är den viktigaste maträtten till julmaten?
Jag har blivit lite äldre, så sillen är faktiskt viktig. Det är viktigt att det inte är inlagd matjessill dock, utan det måste vara riktig sill så att säga.
Har ni också testat den här kebabsillen eller?
Nej, det har jag inte.
Jag vet inte ens om det finns, men det känns som att det kommer snart.
Inlagd kebabkött i någon löksås eller någonting.
Nej, men viktigast är ju köttbullarna. Det är ju någonting. Men du, nu har det ju varit uppehåll i SHL. Hockeyallsvenskan och Tre Kronor har tuggat på. Men om vi bortser från det lite. Vad tycker du har varit hetast som har hänt i SHL den gången av veckan? Borgman och Norlinder till Frölunda. Du har Joel Kjellman till Växjö. Färjestad, Jörgen Jönsson, kommer han till Färjestad? Det är en liten flirt i Adams podd Hockeypuls där, och Rickard Wallin svarade också med en liten flirt tillbaka. Eller tycker du har varit mest hetast att Patrik Karlqvist förlängde med Oskarshamn, eller traden mellan Leksand och Djurgården där Linus Andersson gick åt ett håll och Fredrik Forsberg, inte den Fredrik Forsberg utan den Fredrik Forsberg?
Ja, den Fredrik Forsberg. Nej, jag tycker givetvis att Patrik Karlqvist förlängning i Oskarshamn är hetast. Nej, det tycker jag inte, men det sa jag bara för att han ställde upp och var med här förra veckan. Jag tycker att Borgmans och Norlinders inträde i Frölunda är definitivt det hetaste, för det spetsar till deras lag något helt jävligt. Jag trodde ju absolut inte Norlinder skulle komma tillbaka när det stod klart att Borgman skulle komma till Frölunda.
Trodde man att Norlinder skulle komma tillbaka, eller var Borgman liksom lösningen och så vart det en bonus med Norlinder?
Ja, det tror jag. Men jag tror ju så här att Borgman hade kommit alldeles oavsett, för att det är en långsiktig lösning. Norlinder är ju bara denna säsongen, och man vet kanske inte riktigt hur länge Filip Johansson, nu förlängde han ju förvisso också, men han kommer säkert bli så pass bra så han hamnar på andra sidan. Jens Olsson har ju ändå kommit upp i en ansenlig ålder, även om han har varit jävligt bra den här säsongen. Stefan Elliott har väl ändå vacklat, för jag erkänner, även om jag hyllade Elliott när han kom till Frölunda. Så att det finns ju ändå utrymme för att ta in en riktig första back och bygga på över lång tid.
Ebba Stopp frågar hur vi rankar föräldrarnas backsida nu när man fått in både Borgman och Norlinder och Kristoffer Palmer, Jonas Lennartsson, Affe Hockey, Alfred, ja, de är alla inne på samma sak. Det får väl ändå vara en topp backsida nu i SHL, för jag menar Andreas Borgman, när han var över 71, jag älskade hans sätt att spela hockey. Tänk att du kan bygga med en backsida med Folin och Borgman som defensiva pjäser. Borgman kanske mer av en tvåvägsback, även om Folin har gjort lite mål den här säsongen. Men det är ju, alltså det kommer göra rätt ont att spela mot dem.
Ja, det kommer det göra. Sen får man ju ha lite respekt för att Borgman, det var 2017 som han var så otroligt bra i HV i slutspelet. Han har haft ett par säsonger nu i Nordamerika. Inte riktigt blommat ut som han kanske hoppades på. Han var jättebra i Finland förra säsongen. Absolut. Men jag tycker inte det är någon måttstock på det sättet hur bra man är i Finland. Utan nu kommer han tillbaka till SHL efter flera säsonger. Och man får nog räkna med att han inte kommer in och är HV-dominant direkt, och det tror jag inte Frölunda gör heller.
Hur många samtal tror du Fredrik Sjöström har fått om, av andra SHL-klubbar om Stefan Elliott?
Jag vet inte, för att jag vet att Frölunda gillar honom som tusan, men nu är det ju, om man tänker så här att Norlinder och Borgman kommer tillbaka, eller Borgman kommer inte tillbaka, men att han kommer in nu, så de slukar ju åtminstone mellan 38 och 42 minuter av 120 minuter att fördela på backar. Och sen ska Folin ha sitt, och sen så ska Edvinsson ha sitt, och sen så finns det ju Jens Olsson och Filip Johansson, och det är rätt många minuter som går åt där, så jag hittar inte den speltiden till Elliot, så jag tror säkert att det är någon som kanske har hört av sig, men jag är inte säker på att Frölunda-ledningen i det här läget, det kommer ju dröja en månad säkert innan man är beredd att släppa Elliot, för Edvinsson är ju på JVM nu.
Ja, man ska spela Spengler Cup och det är CHL. De gillar ju att gå med bred uppställning, men skulle det här kunna släppa Elliot och öppna upp för det som man kan ersätta Jakob Nilsson i form av en målskytt, så borde man ju kunna hoppa på det.
Man kommer ju säkert gå för att ersätta Jakob Nilsson oavsett. Nu när det har kommit in lite publik i arenorna så är man säkert över intäktsbudgeten ändå.
Det är ett ruggigt bra lag de har. Och en spelare som jag gillar, Joel Kjellman till Växjö. Det är också en signal att Robban Rosén, lite äldre. Man kommer tappa Pontus Holmberg efter säsongen till Toronto. Och då fyller man på med Kjellman. Vad kan man förvänta sig av honom? Du brukar alltid, när vi pratar, så brukar du alltid liksom slänga upp en sån här, det här kommer spelaren i fråga göra. Vad slänger du upp för siffra på Kjellman? För det är väl, vad har han nu, 25 matcher på sig? Eller på sig,
ja,
25 matcher
kvar. Vi kan väl kanske räkna att han spelar 22-25. Om vi säger att han spelar 22 matcher då, så gör han 5 plus 8 på 22. Så 13 poäng då.
Skojar du? Alltså, Joel Kjellman, nej, han gör väl 7 plus 12 tror jag. Han är uppe på 19-20 poäng kommer han att landa in på.
Ja, men alltså, man får ändå ha den här respekten för att de är lite stuka när de kommer tillbaka från Nordamerika och det ska kugga i och så vidare. Så jag är lite mer pessimist än vad du är där. Jag tror att han däremot kommer vara lagom anpassad till slutspelet börjar, och sen så kommer det två år efter det också som man kommer ha en helt annan nytta av Kjellman, för att han ska ändå leta sig in i centeruppställningen där med Robban Rosén, och sen så är det Holmberg då och sen Kjellman. Nu är väl Robban skadad, så att nu kommer han väl komma ganska högt upp i laget direkt, men så småningom så kanske han avslutar säsongen som någon form av tredje center. Så på sikt jättebra, men jag tror att det blir lite trögare nu början.
Kjellman vet ju ännu inte vilken tränare han kommer få nästa år när Sam Hallam går till Kronor. Men Jörgen Jönsson var ju med i Hockeypuls, alltså vår kollega Adam Johanssons podd. För er som inte har lyssnat på den, lyssna. Alltid väldigt bra samtal den här gången med Jörgen Jönsson. Och det var väl lite av en flört, tycker jag ändå, med Färjestad och till viss del även Växjö. Och Rickard Wallin som svarade i Expressen senare att han hade ringt Jörgen, och Jörgen var en Färjestadskille ungefär, så att det är klart att det är ett intressant namn för tränaryrket eller tränarjobbet i Färjestad nästa år. Ska vi sätta honom och placera honom i Färjestad rakt upp och ner, eller fortfarande Växjö där?
Jag tror Växjö säkert är med. Det som jag reflekterat över när det kommer till Wallin här nu, att den tränaren som han plockar in i Färjestad kommer vara en, om man får kalla det, siffertränare. Den tränaren ska vara inslussad i det systemet och
gilla
det.
Underliggande siffrorna, eller?
Ja, exakt. Att det ska inte bara tas med en klackspark, utan det ska vara en viktig del i tänket för den tränaren att den typen av material är viktigt. Det tror jag kommer vara viktigt. Och är Jörgen den tränaren, det tror jag säkert att han är, så då kommer det vara en tränare man säkert vill gå för.
Man märker att det är ett stort intresse kring Färjestad och just Jörgen Jönsson som är profil minst sagt i svensk hockey, i synnerhet i Färjestad. Och Micke Larsson, David Hedberg, Henrik Andersson, vår Henrik Andersson, vår trogna lyssnare som alltid är med och ställer frågor, det uppskattar vi. Jag tror att det vore ett drömnamn för Färjestad att få in i form av just det här att man nog vill återgå lite till det här Färjestads, ska man säga, identiteten. Och det står ju Rickard Wallin och i allra högsta grad Jörgen Jönsson för.
Ska man inte försöka få in Peter Nordström i staben också så att Pelle, Jörgen och Norda är med?
Nej, han gör ju succé i innebanden här i Karlstad. Så att han får bli kvar där, Peter Nordström.
Är det inte alla stjärnor har bara försvunnit från Karlstad innebandy när han heter de det förresten?
Ja, det gör de. Laget före jaget kan man nog säga där, när de här Kollingbrorsorna. Det vi skulle göra en innebandypodd egentligen, men då får ni, det finns ju en Expressen innebandypodd som ni ska lyssna på.
Vi ska inte konkurrera för mycket med Borgström och Oskar Lund här nu. Borgström är ju innebandyns sillykung. Han måste vi hylla.
finns det alltså en sillykung i innebandy på Expressen också?
Det finns det definitivt när han slår fast att Ellen Rasmussen förlänger med Malmö Floorball Club eller vad de heter för åttonde året i följd.
Ja, det är underbart. Men du, en trade som, det är inte ofta det sker en trade, alltså ett byte rakt av mellan två klubbar. Linus Andersson, som jag trodde skulle kunna göra uppemot 15-20 mål i Djurgården den här säsongen, mot Fredrik Forsberg i Leksand som gjorde 12 mål i fjol i en liksom, vad som då var kanske den bästa fjärdekedjan med Knuts och Martin Karlsson. Forsberg har inte fått det att stämma i år, till viss del på grund av hårdare konkurrens. Linus Andersson har absolut inte fått det att stämma. Vem är vinnare på den traden?
Jag tror ju att det ändå är Leksand som är vinnare på den. För det är Djurgården är förlorare på den. För jag tycker ju inte att Djurgården behöver en Fredrik Forsberg. Visst, han kan spela med det här hjärtat och det här som du har pratat om tidigare. Att du vill ha in Henrik Eriksson och Peppe Lund och så vidare. Så där har du en plusvariant för Djurgården. Däremot så är ju Linus Andersson en sån spelare som kan göra lite skillnad i Djurgården. Och som ändå spelar med en passion och ett hjärta för klubben, har varit där en säsong tidigare. Så därför tror jag att Leksand ändå är mer vinnare. Sen hittar ju inte jag riktigt var de ska spela Linus Andersson i laget så här på förhand.
Nej, det är väl just det, var han ska in. Linus Andersson, ett utgående kontrakt med Djurgården, såg väl kanske ingen framtid där kommande säsong. Så att det är väl ändå rätt. Två spelare som inte har fått det att stämma och kan byta miljö. Tobias Ekberg gick ju jättebra för när han bytte Djurgården mot Leksand. Kan säkert bli för Linus Andersson också. Och en fråga till som vi har fått från Stefan Nyt här. Djurgården, vi summerar ytterligare en hockeyvecka. Och Djurgården har fortfarande Niklas Falk och Mikael Aro som tränare. Vilket betyder att man inte har fått in en huvudtränare. Det är ju en missräkning för KG Stoppel och gänget där som styr i Djurgården nu.
Ja, det lär det säkert vara, men om man nu jobbar på det, vilket jag utgår från att man gör, så kan det säkert vara någonting som kan landa in under den här kommande veckan. Jag har sett pressmeddelanden skickas ut på juldagen tidigare och helt plötsligt så står det en tränare och leder juldagsträningen. För övrigt, det måste ju vara den absolut tråkigaste träningen som spelar, den här juldagsträningen.
Den är helt den är helt jävlig alltså. Och jag kommer ihåg när jag spelade Timrå, så hade jag 4 jul i Stockholm och skulle upp till Timrå och träna sent. Man sköt ju ofta på den här träningen, så man tränade vid 6 på kvällen eller någonting. Upp till Timrå och träna. Sen hade vi match mot Södertälje där på den 26, så då var det tillbaka till Stockholm igen och spelade den matchen. Själva matcherna i sig, det har jag inget emot att spela, för det är alltid mycket folk och roligt sådär. Men just den träningen 25, den är vidrig.
Ja, det är ju någon form av höstsummering man ändå kan göra när man kommer här till juletid. Och det har ju kommit halvvägs i båda serierna. Ska vi ta ut varsin femma här i båda serierna? Ska vi börja med SHL då, så kan du väl få presentera vad du har kommit fram till. För det har vi ändå surrat om innan vi satt oss här.
I SHL då, min drömfemma, eller som jag tycker har varit den bästa, målvakt. Kanske överraskande för några, men Örebros Jonas Edenroth, han har flest nollor i serien. Han har näst flest segrar, det är bara Rifalk som har fler. Tredje bäst räddningsprocent, det blir min målvakt. Backsidan, Folin, alltså det går ju inte att plocka ut ett lag för mig i alla fall som har en förkärlek för defensiva backar. Christian Folin och det är två right-backar i min drömfemma ändå. Jonathan Pudas, ja, poängkungen, 27 pinnar på 27 matcher tror han är uppe i. Så det för mig är det ett givet backpar. Forwards, där har vi tre transatlanter. Verino, Lash och mellan dem Tambellini.
Ja, men då har vi ganska lika lag. Jag gick på transatlantspåret på målvakt också. Jag tycker Strauss-Manns resa är så imponerande och han har ändå landat in på en räddningsprocent över 93 och har ju verkligen gjort att Gustav Lindvall har fått visa sin klass. Jag tycker de ger varandra någonting där i Skellefteå. Det är en stor anledning till att de är där de är placerade som ett topplag. Att man har två så bra målvakter. Och då tycker jag att Strauss-Manns resa är lite coolare. Så då sätter jag honom där.
Så gillar du att säga Strauss-Man också? Strauss-Man. Ja,
men jag gillar mer att säga Strauss-Mann. Att det är på tyska liksom. Sen har vi en Skellefteå-spelare till i Pudas som du pratade om där. Sen eftersom du gillar de här defensiva backarna så måste jag säga att han är inte defensiv längre. Oskar Engsund.
Nej, jag var inne på han också, men han har ju helt flyttat ut från det spåret ju. Han är ju målbästa backarna.
Ja, exakt. Nej, men han är ju grym. Alltså han har gjort en sån jäkla resa här under fem säsonger sedan han kom till Luleå. Vad var det, hösten 2016 tror jag det var. Kanske vid den här tiden på året. Sen har du framåt där jag kom bara fram till att jag skiter i Lash för jag visste att du skulle ha med honom. Så jag satte Karlqvist där istället för jag tycker den resan är så jäkla häftig. Och så satte jag då Tambellini som center och Max Verano där på andra kanten.
Men du, Oskar Engsund där, tar du med honom bara för att du har haft en liten beef med honom eller? En medial beef eller?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker att han har varit så pass bra och en anledning till det här starka försvaret Luleå har med Lepistö och Honka och så vidare. Jag hade lika väl kunnat ta någon av dem. Men jag hade så mycket importer i laget. Så.
Stämmer det att han inte pratade med dig under en period för att han var lack på dig?
Ja, och det roliga är att det är egentligen en annan person som har skrivit det som Oscar är lack på. Så att han gick fortfarande runt och trodde det fram till för en tid sedan att det var en krönika jag hade skrivit, men det var en annan journalist som hade skrivit den krönika, så jag har fått skiten för någonting som någon annan har skrivit i 4 eller 5 år, så att, men förhoppningsvis ska det väl vara utrett nu då.
Men du, när du, jag började på hockeys på SHL, då kan du ta ditt hockeyallsvenska drömfemma eller höstens femma.
Ja, men det blir rätt Modo-inspirerat här. Jag kallar Modo för mellanmjölkslag när vi börjar serien, så att nu tar jag igen det lite och tar varje chans jag kan här nu. Vi börjar med Tex Williamson i mål. Tycker han har varit outstanding som keeper i den här serien, den här säsongen. Emil André, omöjlig att förbi sig. Tycker han är grym. Så jag sätter in Bernhardt där i Modo som jag tycker han gör det bra. Han spelar in mål i toppmatchen. Han gjorde mål HV borta, gjorde mål här i helgen också som gick. Fredagskungen Marcus Modix är helt omöjlig att förbi sig. Han bara vräker in mål match efter match. Sen pratade vi lite grann om Mikael Frycklund förra veckan. Tycker att hans resa är imponerande som han gör här i Västerås. Leder laget och leder faktiskt hela poängligan nu också. Och även på andra kanten sätter jag en center. Man kan aldrig få nog av center. Jag sätter Axel Uttersson där ute. Jag tycker att han är Björklövens viktigaste offensiva spelare. Sen är han inte bättre än Alexander Wiklund. Men det är en annan historia.
Alltså vilket jävla skämt. Du snackar om Wiklund vecka efter vecka och han är inte med i ett lag.
Nej, men det är svårt att vara opartisk i det här.
Men du, vi har ganska lik lag. Tex Williamson, given. Emil Andrea tycker jag också, lika given. Bernhardt blir bättre och bättre. Jag valde lite mellan honom och Nässén, men också i Modo. Men det blev Bernhardt, Modix, Fryklund. Sen var jag osäker. Ska jag in med Wessel eller Björka? Men Björklund, han levererar också. Marcus Eriksson, vita hästen, såklart nämnas. Men Fryklund, Modigs och Björka, det är min kedja.
Ja, du är inte sen att hylla Björka som den kung han är.
Nej, exakt. Nej, jag fick frågan, hur kan Karlskoga leverera säsong efter säsong efter säsong? Ja, det är för att man har Björka och den typen av spelare som sätter standarden vad man måste prestera i Karlskoga för att få spela där.
Du, nu när vi hade Tex Williamson båda två i laget, är det inte läge att vi ringer upp Tex, och nu när vi närmar oss jul så är väl han kanske mer aktuell än någonsin?
Tjena Tex, Sandu här, hur är läget?
Tja, ja, det var bra.
Hur mår kroppen efter helgens matcher?
Jag är lite tröttare än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Det var en riktig urlaggning igår. Och, jag hoppade in i onsdags, match fredags och match igår då, i lördag.
Hur mår kroppen? Är det mest mentalt eller är det kroppen som tar stryk?
Nej, det är nog mest kroppen ska jag säga. Mentalt, nu är man rätt glad efter sån här avslut innan julledighet.
Men just det också, innan julledighet, var det någon fest efter? Jag vet, när man själv spelade, då var det de här matcherna när det var långledigt sen. Då kunde det bli lite fest. Var det något sånt igår?
Ja, exakt. Det var faktiskt det, men jag är ju inte vaccinerad. Så jag fick sitta hemma. Så jag åkte till Coop, köpte en påse chips och satte med frugarna hemma och käkade chips istället.
Men du, din säsong här har ju varit bra, Tex. Vad skulle du peka på som gör att det har varit så bra för dig i år?
Jag måste nog säga stor del Andreas, målvaktstränaren. Jag kom hit då i slutet av förra säsongen och började jobba lite på, men började snacka ihop oss lite inför kommande säsong. Vi började prata om ett kontrakt inför för detta året och hade en bra dialog. Jag kände det alltså rätt länge då, sen pantentiden egentligen. Men vi har haft en bra dialog och en bra plan på vad vi ska jobba med.
Är inte det lite typiskt svenskt då att skylla sina framgångar på någon annan än sig själv?
Jag vet, jag har aldrig varit så bra. Nej, men det gäller liksom att hitta en klubb och ledare som tror på en. Det är verkligen det stora, tycker jag, i den här hockeyvärlden. Det är svårt att göra bra matcher om man får spela lite utan och inte ha någon som tror på en. Och det speglar av sig lite med laget också. Får laget en trygghet så blir det lättare för mig också.
Men är du bättre än någonsin eller?
Ja, jo, men det är det. Nu börjar man komma upp klara när man har huvudet med sig och man vet vad som krävs.
Men du, Tex, du kom in i Modo i fjol och även om det bara var en kort tid så fick du ändå se föreningen, hur den fungerar då. Vad är skillnaden skulle du vilja säga nu när Gradin och Kalin har kommit in och ni är ett topplag och presterar riktigt bra hockey?
Men det är som du säger, det är mycket nytt och det känns som att de har satsat på något långsiktigt. När jag kom in så vet jag inte om det var den tredje eller fjärde tränaren som var här på plats och det var ett väldigt... Det var ingen grupp man kom till utan det var liksom många grupper. Det var väldigt splittrat lag och föreningen liksom letade, försökte bara släcka eld höger och vänster. Och då känns det som att de har satsat liksom på att ta hem Kalin och bygga något långsiktigt. Och Jonas och Andreas som är på den resan och alla kompletterar varandra väldigt bra på alla plan. Och... som ni har sett med så ökar det in bara så länge med spelare och känns som att han vill bygga något långsiktigt och liksom ge en fruktansvärt sammansättad grupp faktiskt, jag säger.
Men om du ser liksom mer konkret kring laget och så, vad är det som gör att ni är så jäkla bra? Alltså det är ändå ett lag på förhand känner man, Modo kanske 6, 7, 8 någonstans och nu är ni toppen.
Precis. Något som har varit, vi har kommit undan lite med att det har säkert kallat in sagt mycket utåt också, att vi kanske inte har väl inte varit så bra men ändå tagit 3 poäng. Och det som har fungerat bra, eller det som har gått lite hand i hand, är väl egentligen de dagarna vi målvakter kanske har haft lite sämre dagar har laget släppt upp istället. Som i onsdag så när vi vinner med 6-5. Det är liksom kanske ingen målvaktsmatch, men sen har vi kanske en annan match när vi ja, men Västerås borta, man vann ju med 4-1 tror jag det var, eller vad det var, och det kanske finns att 4-1 till Västerås istället. Och vi har bytt lite att ibland är det vi målvakter som stöter upp och ibland är det utspelarna istället, och det har gått liksom de matcherna utspelarna behövt göra det, så de gjort, och de matcherna målvakterna gjort det, så har vi gjort det istället.
Försvarsspelet i Modo, vad skulle du säga är utmärkande för dig, för dig som målvakt så att säga?
Ja, jag vet inte riktigt om det är något så här som sticker ut jättemycket. Jag tycker att vi hittar saker att jobba med varje dag egentligen. Det är liksom folk scoutar oss på olika sätt, och både mig och backen liksom, vad de ska göra och hitta. Och om vi bara tar för till exempel här vad HV gjorde bra, och tog Björklöven med sig, gjorde nästan samma sak som HV för att hitta liksom, göra mycket mål. Och det var det första jag och Andreas fick igenom på bussen hem sen, för att jobba igenom liksom, vad vi ska ta med oss för men gårdagens match då. Så det är egentligen att vi jobbar successivt och bra hela tiden egentligen, med att hitta vad vi är dåliga på, vad vi behöver bättre, vad motståndarna kommer att skaffa.
Men du Tex, vad var skönast, räddningen i lördags, den makalösa räddningen, eller att både jag och Svensson har plockat ut dig i säsongens lag eller höstens lag i Hockeyallsvenskan?
Det var nog räddningen.
Jag förstår det. Vad en jävla räddning alltså.
Alice kan väl hålla kvar den där, och så får Ottosson möjlighet att sätta passningen, och jätteplock ifrån Tex Viljansson.
Men vad hände?
Va? Gustav Possler med avslutet, men vilken blockhandske Tex Williamson.
Ja, det var skönt. Det var ett viktigt läge att göra sån räddning också, så det blev extra skönt då.
Hur ofta gör man såna räddningar på en säsong?
Det händer inte jätteofta. Det skönt när det händer, och som sagt, det har varit stopp 6-1, så kanske inte varit riktigt lika, men nu står det 3-1. Det var troligtvis en annan match om... De har ju 3-2 där istället.
Kollar man på highlighten sen
klart
efteråt?
Det är klart liksom, man gör. Vändor, klart, självklart gör man det.
Jag fick den skickad av några stycken. Så det,
Men du Tex, nu lackar de mot jul här. Du vet ju vad det innebär förstås för din del. Framförallt dagen innan julafton.
Du är välkommen att spela lite om du vill.
Är jag välkommen? Fan också. Vad sa du? Vad svarade du på den?
Du är välkommen att komma och spela lite här om du vill.
Ja, vad härligt.
Jag kan lära lite tips och tricks.
Ja, det finns alltså tips och tricks. Jag har köpt 2 tripplar och 2 dubbla. Det borde man väl ändå komma rätt långt på.
Ja, så länge du vinner så kan du ju faktiskt göra det.
Nej, tack för att du tog dig tid att svara Tex, och lycka till med bingolotter och miljonvinster och allt vad det kan vara. Och framförallt här, lycka till andra halvan av säsongen.
Tack så jättemycket.
Ja, men vilken resa han har gjort, Tex Williamson. Det är ju, alltså, han är bra hockeyallsvensk målvakt. Han har inte riktigt fått fäste i SHL ännu.
Men det kanske kommer.
Det, så kan det vara. Men du satt ju såklart bänkad både fredag och lördag nu när det var hockeyn som bjöds på. Ja, alltså jag måste säga, jag satt faktiskt och kollade på lördag eftermiddag tidigare, så satt jag och kollade på Tjeckien mot Ryssland. Håkan Södergren kommenterar. Jag blir nostalgisk och glad när jag hör han kommentera. Det är liksom nästan blivit en del av uppväxten.
Ja, men det har du ju, framförallt när det kommer till hockey-VM. Ja. Det är ju synd att inte Viasat eller Viaplay, som de heter, har rättigheterna där. Nu jobbar du på en konkurrerande kanal.
Men de har ju det. De har ju varandra.
Ja, de har fått tillbaka det nu. Ja, man vet ju aldrig hur det är fram och tillbaka. Exakt. Om det är SVT eller om det är C More eller vilka det är som har det.
Nej, men jag blir ändå glad av att höra Håkan Södergren. Jag tycker han är bra alltså. Jag gillar
vill Södergren. Höra Lasse Kink och Håkan Södergren.
Ja, det hade varit något. Det hade varit. Nu var det Tennisberg och Södergren. Det fick duga, men Kink Södergren. Skämt åsido, det var en hyllning till Håkan Södergren, för jag gillar honom. Men när du satt och kollade fredag, vad kände du kring Björklöven mot Modo då?
Det som var min omedelbara känsla när jag såg matchen var att det egentligen hade kunnat sluta lite grann hur som helst. Jag, för siffrorna var inte, alltså siffrorna var större än matchbilden, kände jag. Jag kände att Björklöven fick hela tiden sitta i någon form av pole position där när Wiklund gjorde 1-0 direkt i matchen och man gick upp till en ledning och som man Modo aldrig riktigt hann i fatt. Men det var egentligen individuella misstag som gjorde att Modo åkte dit, man tog lite felbeslut, men rent spelmässigt så tyckte jag inte Björklöven var överlägsna som 7-3 egentligen anger.
Nej, för jag satt och läste lite på sociala medier och det var ju en väldig besvikelse mot Modo, läste jag där, att folk tyckte att de hade underpresterat och att de var dåliga hit och dit. Så jag var, när min familj hade gått och lagt sig där på fredag kväll, så satt jag med och kollade på den matchen. Då visste man ju hur det hade gått med resultatmässigt, så den spänningen var ju borta. Men jag tycker det var en ganska tam match. Det var ju liksom inte den här derbyhet med liksom lite grinigt spel. Det fick man däremot se i lördags, tycker jag. Men i fredags så var det besvikelse på att det var ganska en loj match.
Ja, men om vi tar lördagsmatchen där, så Modus powerplay levererade ju verkligen i den matchen.
De hade, det powerplay tror jag låg på typ 7-8%, eller nästan 7 för att vara närmare bestämt där. 7% efter typ 12 matcher. Och det känns ju, när man ser det powerplay-spelet nu, så känns ju det, hur fan kunde det vara så dåligt? Där Woods fick ju drömläge och den här Vigneault, alltså hur bra är karn? Hur bra är han?
Ja, han är SHL-bra. Han kommer ju spela där, även om Modo nu har förlängt med honom, så känns det som att den klausulen kommer att nyttjas på ett eller annat sätt i sommar, va?
Ja, det lär definitivt göra. Men jag vill bara backa tillbaka till fredagens match. Det jag såg i fredagens match, Oscar Pettersson, Alex Hutchins stod och bråkade lite utanför båset, utanför Björklövens bås. Hutchins är ju, det får man väl ändå säga, en av toppspelarna i Björklöven. Oscar Pettersson hade ju möjlighet att liksom få honom lite ur balans, kanske få bort honom 2 minuter, kanske få bort honom för matchen. Men han liksom gjorde ingenting. Oscar Pettersson ska ju vara en energispelare i tredje kedjan. Han bara åkte därifrån och det såg skitlöjligt ut, tycker jag. Vad hände senare? Jo, typ 25-30 sekunder senare. Det gör Hutchins 3-0. Vad som hade kunnat bli matchavgörande. Nu gjorde ju Bernhardt och Modigs mål där det var 3-2. Så det var lite nära vid det. Men när han gjorde 3-0 där, så hade man... Det var förvånande. Oscar Pettersson, han ska ju vara fan en jävla energispelare ju. Tyckte det var klent spelat.
Då hade väl Sam Vigneault lite mer energi där när han skakade om Ulle Liss på lördagen då.
Ja, exakt. Och det var lite speglade båda de där matcherna. Där får ju Liss stå upp för sig själv. Även om han liksom, Liss ska ju såklart inte hålla på slåss. Det är inte det jag menar. Men det ser ju nästan bara löjligt ut inför, nedanför Modoklacken, hur han bara drar runt Liss i tröjan. Och liksom, det är verkligen så här... Vi pissar på i den här matchen, bara så att ni vet. Alltså den attityden. Man får ju stå upp för sig själv lite där.
Men det som kändes givet, alltså när de spelar de här dubbelmötena, jag älskar när de spelar de här dubbelmötena fredag, lördag. Det borde de ju sätta igång med i SHL också, att Malmö möter Rögle på en fredag och lördag istället. Ja, tänk
absolut,
vilken heta det hade varit.
Ja, men nu alla de här mötena man älskar, nu är de borta. Nu har vi gjort 4 möten här. Ja, Björklöven, Modo, Modo, Björklöven. Björklöven, Modo, Modo. Alla de är borta nu. Nu får vi vänta till förhoppningsvis ett slutspel när lagen ställs mot varandra.
Ja, det är ju såklart nackdelen, men man kanske skulle haft lite senare in i serien. Men, ja, men jag gillar dem ändå och det borde gå att hitta den typen av möten. Att Västerås möter Karlskoga någon annan fredag och lördag, så att man ändå kan piffa upp en 6-7-8 helger någonting med de matcherna.
Men du, Jonas Jonsson säger att det här måste vara första gången på många år som inte Svensson gratulerar blivande serievinnare i Hockeyallsvenskan redan innan jul. Är det så?
Ja, men faktiskt. Bra, riktigt bra spaning. För att det har jag brukar ju älska att sitta och räkna på siffror och sådär. Och nu när han säger det så har jag suttit och skrivit. Det var först AIK och sen var det väl Björklöven och sen var det Timra förra året. Att de ska ner på de här snitten. Och nu går det ju verkligen inte att säga så. Det enda jag har sagt när det gäller snitt egentligen i Hockeyallsvenskan är att HV har ju råd att tappa 14 poäng för att tangera Björklövens poängrekord. Jag ska säga det, att det är Björklövens poängrekord och inte Timrås.
Vi fick på käften där rejält. Det ska ju vara rätt. Det var ju faktiskt, det var ju dåligt av oss båda. 121 poäng hade Björklöven. Det är de som har rekordet. Vi sa för ett par veckor sedan att det var Timrå.
Ja, verkligen. Och det, där kan man verkligen säga att det har kommit lite arga mejl som du älskar att få.
Ja, ja, det är... Ja, men det ska man fan ha i det läget. Det är ju liksom som att säga att, att Kenta Nilsson har poängrekordet för Håkan Loob. Liksom. Det skulle väl du aldrig säga.
Nej, verkligen inte.
Så det är rätt,
men du, på tal om Kenta Nilsson, säger du Kenta Nilssons straff eller säger du Foppas straff?
Foppa straff, men det är ett friläge så är det Kenta Nilsson fint.
Ah, okej. Okay. Så det finns en skillnad där alltså?
Absolut. Foppa-straffen är ju liksom vedertagen, men Kenta Nilsson är ett friläge. Så att, är det någon som kommer fri så kör de en Kenta Nilsson, men är det någon som gör det på straff så kör de en Foppa.
Ja, men vad bra. Vad skönt att man fick lära sig någonting nytt där. Det är skönt att lära sig av äldre människor som var med när Kenta Nilsson gjorde det där frilägesfinten då.
Vet du vem målvakten var i USA?
Kan det vara... nej, jag har ingen aning.
John Van Wiesbroek. Det är klassiskt hockeynamn.
Det var han. Var det Florida Panthers han stod i, va?
Ja, Rangers innan han gick till Florida Panthers. Där. Mm, bra målvakt på den tiden.
Men du, nu under helgen så har jag ändå reflekterat över en sak. Vi var inne och pratade lite grann om AIK här för några veckor sedan och... Alltså jag börjar känna AIK är ju faktiskt inte alls med och tampa som det här topp 6. Och det har jag känt här nu sen vi pratade om det. Man har ju sett Anton Blomqvist stå där och sura efter matchen, varit besviken och sådär. Och hans lag har inte presterat. Nu ska vi säga det att AIK har väldigt mycket spelare som är frånvarande just nu. De fick ju knappt ihop ett lag. Det var ju nästan så att Anton Blomqvist skulle ringa sin brorsa och Joel Persson att de skulle vara med mot Tingsryd här i veckan som gick för att de hade så lite folk. Men... alltså jag känner ju att AIK är verkligen indragna i den där bottenstriden.
Ja, det är de ju. Mora har ju kommit igång rejält. Tingsryd, de tar sina poäng. Hästen överraskar. Almtuna vet inte fasiken vad de tar vägen nu när man ändå liksom i det läget när man sålde Emil Berglund. Svårt läge. Södertälje, sjunkande skepp. Svårt att se Södertälje där. Nu skulle vi prata om AIK kanske, men jag har svårt att se Södertälje. Fan, ska de klara det här? Alltså det finns ju ingenting ju.
Nej, men jag upplever lite grann samma sak i AIK, att det finns ju ingen som riktigt driver det här skeppet som alltså driver det framåt. Det känns som att ingen riktigt tar till sig av det som Anton Blomqvist vill förmedla, att det är, alltså Weigel och Holm och de här, de, vi pratade om det tidigare, det blir lite upprepning, men jag känner inte att de alls driver på det.
Nej, men det är bara spränga det lagbygget. Alltså du måste in med fler unga spelare som vill någonting, som har drivet att ta sig någonstans. Kommer AIK gå upp den här säsongen? Svar nej, absolut inte. De kommer såklart inte gå upp. Kommer Holm vara kvar nästa år till exempel? Nah, svårt att se det. Är han en spelare som driver AIK i vardagen? Till exempel, nu blir man hänger ut Holm. Men då får man värdera Weigel också till exempel. Den typen av spelare. Ger de AIK mer än energi än de tar? Det är den frågan man ska ställa sig. Och tycker man att det tar mer energi, då är det bara skicka dem imorgon. Punkt slut. Så tycker jag.
Ja, och jag menar, de kommer ju få nya kontrakt och säkert få ganska bra betalt om de åker ner till Österrike eller var de nu kan tänkas ta vägen och få vara lite stjärnor. Men jag känner så här att Weigel och Holm är jättebra spelare, men det är inte de som ska driva ett lag, för då blir det fel när de är lite sköna och får bo i Stockholm och tjäna bra och sådär. De har ju inga ambitioner av att komma någonstans. Det är jättebra hockeyspelare, men de driver inte laget som jag ser att Mikael Frycklund och Lukas Zetterberg kanske gör i Västerås, där man ändå vill någonting. De vill upp i seriesystemet, de vill ta upp sin moderklubb till finrummet. Det spelar ju ingen roll för dem egentligen om de gör det.
Nej, men Lindholm, han fick inte fäste Örebro. Holm, Weigel, jag menar, det är de tre som leder poängligan, absolut. Men jag menar 19 poäng på Lindholm, Holm 19 poäng, 17 poäng på mellan 25 och 27 matcher. Det är inte tillräckligt bra i hockeyallsvenskan för den typen av spelare. Heinerö, 10 poäng liksom. Men då var med och tog upp Oskarshamn, gjorde ändå hyfsat det första året i SHL. Så att, nej, jag är orolig för Stockholmshockeyn i stort skulle jag vilja säga. Huddinge underpresterar i allettan. Men Djurgården i SHL, Södertälje och AIK båda i hockeyallsvenskan. Så att det är inte positivt för Stockholmshockeyn. Och jag som uppfödd i Stockholm, uppvuxen där, vet hur viktigt det är att ha bra liksom A-lagsverksamhet i senior, eller seniorhockey bra verksamhet och att de ligger högt upp i respektive seriesystem för att vara förebilder för unga spelare.
Är det rent av så att Hanviken är bästa laget utanför Hockeyallsvenskan, eller?
Ja, nej det är det inte. Men de går ju rätt bra och det smärtar i mitt Huddinge hjärta, tyvärr.
Men du, lite grann om AIK innan vi avslutar det. Orkar AIKs ledning stå där med en 31-årig, ganska orutinerad tränare? Eller kommer man behöva göra det draget att man skickar honom helt enkelt, Anton Blomqvist?
Nej, men då har du valt sida. Då har du valt sida. Då har du valt spelarnas sida. Vilket betyder att du kommer få ett rätt grått, viljelöst, en kärna av spelare som tycker det är skönt att bo i Stockholm. Var skön lite på med matcher här och där, men inte som är beredd att göra jobbet. Då har du ju valt en väg från föreningens
men
sida.
Men orkar de verkligen stå emot de sponsorer som inte har någon aning om någonting? De trycker på att fans trycker på att vi kan inte ha en 31-åring orutinerad tränare från Skåne som står och leder det här och där det bara blir tumma ord så att säga för dem för att laget inte presterar.
Ja, nej men så kan det ju vara. Och då blir det ju lite som det var när jag var i Schweiz till exempel. Det kommer in sponsorer och viktiga personer och tycker och tänker. Men då måste det finnas en grundtrygghet i föreningen. Och det hoppas jag verkligen att det gör där med Malm som sportchef. Att han står bakom Blomqvist och att han har styrelsen i ryggen också. För jag menar, då tycker jag hellre att man ska börja spränga en spel och truppen. Att man ska kapa en tränare alla dagar i veckan.
Men man ska väl inte spränga den här spelartruppen redan nu, eller ska man göra det nu eller göra det nästa säsong, eller?
Nej, men jag tror att man kan göra det redan den här säsongen. Man kan redan börja plocka bort lite spelare för att ha möjlighet att plocka in spelare som vill någonting, som har drivet skulle jag här och nu. Men det är klart, det är ett akut läge där man faktiskt riskerar att få kvala. Det är ju JVM-feber borta i Nordamerika, så har juniorkronorna anlänt. Matchen mot Kanada kommer ställas in på grund av den här smittan som är där, så lite oroväckande. Är du pulsen då för JVM?
Jag kommer absolut att få en puls när det vankas annandag jul och man står där, och sen kommer man väl sitta där på nyårsafton och titta på matcherna, så att jag får puls när det väl sätter igång. Det får jag, men absolut inte nu på förhand, förberedelserna och så vidare, utan jag kommer ju sitta där och vara blågul när de spelar.
Hur ser du på CVM då för junior J20 CVM? Vad har du för tankar kring det?
Jag ska vara ärlig, jag vet inte ens vilka som är med och när det spelas och var det spelas eller någonting.
Men du, vi har ju vår Daniel Larsson, vår Rumänien-korrespondent. Ska vi ta och ringa upp honom? Han har ju varit på CVM för J20.
Det lät intressant.
Tjena Daniel, det är Sanne Lindström från Sanne och Svensson, och läget?
Tjena Sanne, det är bara bra tack. Hur mår du?
Mycket bra. Du, berätta lite. Du är alltså har varit och scouta spelare, eller ditt hockeyintresse har tagit dig till Rumänien och CVM, junior-VM. Berätta mer om det.
Ja, Rumänien var jag redan i. Men närmare bestämt så tog väl mig mitt hockeyintresse till Brasov då, 20 mil norr om Bukarest. Kolla Litauen, Sydkorea idag. Intressant.
Va? Oj, vad såg du? Finns det något lag som kan hota svensk hockey på sikt eller juniorkrona på sikt där, tror du?
Ja, men de två lagen jag såg är väl inte två av dem. Kan man väl säga kanske. Men det är klart, det fanns några utropstecken och det fanns lite intressanta lirare, absolut.
Finns det någon ny Richard Park eller någon ny Mantas Armalis i något av lagen?
Nej, men det fanns en i Litauen där som jag tyckte såg rätt spännande ut. Deras lagkapten Noreika, nummer 8. Noreika. Satt och kollade på när han spelade vartannat byte. De körde han hela tiden. Powerplay, boxplay. Körde som en gris. Sen höll de på att vända matchen och låg under med 2-0 där. Så gick det upp till 2-2. Riktigt motförsök när han skulle backchecka, körde in en sydkorean i ribban och fick bära ut sydkoreanen. Och sen var det matchat på Fan och Reika då, och sen tappade de med allting, så gick sydkorean vann enkelt. Så.
Men vem skulle du jämföra Noreika med i svensk hockey?
Ja, måste jag bara köra svensk hockey eller?
Finns det någon Noreika i dagens hockey?
Ja, jag skulle väl säga Gustav Rydahl meets men kanske Rydahl, vad heter han? Wendell Kane. Lite alltså så här Rydahls tuffhet och Kane lite så här lat och loj ibland, men talangen finns där liksom. Typ så.
Låter ju ändå rätt bra alltså.
Ja, sen är väl det där lite kryddat kanske, men han har spelat i Sverige såg jag också, jag kollade upp honom. Han har varit i Visby Roma där ettan, han har varit i Finland och nu har han harvar i Litauen igen, så det vore väl något för någon J20-klubb här efter jul och få in lite tyngd och ja.
Men du, resan annars då, har den flyttat på som den ska?
Nej, jag hade ju hoppats att se lite matcher på fredagen där också, men jag blev av med min laptop där lite oturligt och sådär, så det vi blev lite sinkade, så man blir inte humör på topp heller direkt.
Blev du rånad? Blev du rent av rånad eller? I Rumänien?
Det är väl en liten överdrift. Det var klumpet av mig, lämnade den i en taxi då. Sen fick jag faktiskt tillbaka väskan efter lite påtryckningar, men allt var inte i den då, om man säger så. Men det är bara att skriva av och gå vidare.
Men du, vad har du mer tagit med dig från den här resan? Liksom, det är ju inte helt normalt, ursäkt att jag säger det, men att åka och se ett C-junior-VM. Finns det någonting mer du har burit med dig?
Ja, det finns väl en grej. Det är att om man bortser från att han är lite kortvuxen och sådär, så kan det vara så att Sanni har en avlägsen släkting där i Litauen, Jan Tutschko, nummer 22. bortsett storleken då, exakt spelstil, lite så här. Lite brist på annat, kompensera med stort hjärta och jaga kropp liksom. Det kan vara något fler att forska lite om Sanni har släkt i Litauen.
Jag hade blivit förvånad om det inte var en släkting i Sydkorea.
ja, det skulle det kunna vara också.
Nej, men du, underbart att du ville ställa upp och vara med i podden här, och att vi har en korre som är i Rumänien och kollar hockeyn där. Det är uppskattat.
Grymt. Kul att ni ringde, gubbar.
Ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Tja.
Ja, vi får väl se om den här Litauen eller någon annan kommer till Sverige här framöver. Men det finns ju lite andra snackisar. Jag hör lite signaler borta från Ryssland att... Oh, vad lät viktigt när jag sa att jag hör signaler från Ryssland. Jag får höra från en ganska initierad källa i alla fall att Marek Hrivík kan vara på väg bort från Torpedo. Det har väl inte riktigt flutit på som förväntat där, och... Då är det väl egentligen bara för Thomas Johansson och Petter Kambro att lyfta på luren och prata med honom och säga till, kom hit.
Ja, det är att snacka om drömvärvning. Och om jag har förstått det rätt så har väl han varit ute i Sverige tillräckligt länge för att kunna alltså inte bli skattesmittad så som svenska spelare kan bli.
Vad är det som gäller där om du har det framför dig?
Nej, jag har förstått det som att dels att han varit ute tillräckligt länge och att man kan signa honom med en sign-off. Alltså att han kan få en sign-off-bonus. Jag har förstått det som att han inte kan få en sign-on-bonus. Men den dagen han lämnar Leksand, eller då, ja, vi får väl säga att det är Leksand om det skulle vara Sverige, så kan han få en summa pengar när han lämnar, alltså en så kallad sign-off.
Fördelen med dem är ju att antingen är det att du slipper sociala avgifter på sign-on och sign-off, eller är det lägre skatt. Något av det är det, precis, har jag för mig.
Lägre skatt. Spelaren får väl skatta, tror jag. Han får väl typ skatta 15% eller någonting i Sverige. Jag kan inte exakt det här, men jag tror inte att det är några arbetsgivaravgifter eller sociala på det där. Det är ju väldigt fördelaktigt för klubben och även för spelaren också.
Ja, så alltså därför väljer man att göra det på många importspelare. Ha det på sign-on och sign-off, så att säga.
Men tänkte om Hrivík skulle komma till Leksand, ska jag säga att han kommer såklart vara ett hett namn för Schweiz också, kanske för andra klubbar i KL också. Han har väl, som jag har förstått det, kanske du har bättre koll, han har väl typ lite alla möjliga agenter. Han har väl någon i Schweiz och någon i KL och någon i Sverige som förhandlar för honom.
Ja, exakt. Jag har också förstått det som det, så att han kommer säkert få lite alternativ på sig. Men om vi då tänker tanken att han kommer hamna i Sverige, finns det något alternativ förutom Leksand som du kan tänka dig är beredda och, om vi tänker, slanta upp riktigt ordentligt? Jag menar, Frölunda har många, många centra. Växjö har tagit in Kjellman här nu. Ska det vara typ Örebro i så fall som kanske är beredda och bara skicka upp en riktigt stor summa för att få in en sån kvalitetsspelare?
Ja, jag tror att det är ganska många klubbar som skulle vara beredda att göra det och liksom lägga en tung kostnad på det på nästa säsong. Alltså det är ju, alla vill ha en Marek Hrivík. Sen gäller det bara att försöka få in honom där. Men naturliga vore väl att gå till Leksand. Som jag har förstått det så trivdes han väldigt, väldigt bra där också. Så att, det är väl, känns som det mest naturliga. Och skulle på något sätt vara kul att det finns klubbkänsla även hos en importspelare som Hrivík.
Ja, verkligen. Han trivdes bra med miljön och allting där det är lugn och ro och så vidare. Däremot så fick jag också höra ganska tidigt där med Hrivík att han ville till en stad där det var lätt att ta sig hem till Slovakien, och då är det ju egentligen Stockholm eller Göteborg eller Malmö, kanske fördel då för Malmö och Stockholm eftersom du har närheten till Arlanda och Kastrups flygplats, men direkt flygning till Slovakien, att det kanske kan spela någon roll.
Får vi öppna en direkt flight mellan Bratislava och Borlänge då?
Ja, den är ju given. En spelare som kan gå åt andra hållet som troligtvis kommer att vara förlorad för svensk hockey. Jag tyckte väl att han var redo redan för två säsonger sedan. Det är ju Leon Bristedt i Rögle som har kommit tillbaka jättebra efter sin sjukdom förra året när han var covid-smittad, och efterföljden av det. Det tog lång tid i hans rehab, men han är ju verkligen tillbaka på sin rätta nivå nu. Och gör sig förtjänt av den femman som Leif Bork protesterar mot att jag gav honom.
Ja, just det. Ja, nu är han ju en femgetingsspelare, men vad är han på glid till då? Vad hör du där?
Men hans stora ambition är ju att han ska hamna i NHL igen, men gör han inte det så finns det ju naturligtvis en out i kontraktet som gör att han kommer hamna i Schweiz eller Ryssland, och jag får väl lite signaler på att Rögle räknar bort honom i nästa års lagbygge, att det är ju en jätte bonus om han stannar kvar. Det ska väl mer eller mindre bara, han ska väl bara bestämma sig egentligen, ja, var han hamnar. Det kan ju vara så att han gör som Cody Curran, att han signar någonting i något land, Schweiz eller Ryssland, och så kan det ju bli NHL senare så att säga.
Men det är ju en naturlig del. Så här har det varit för Rögle under flera säsonger, och det är väl där man också kommer kunna bygga sina framgångar, att få spelare växa, gå vidare för att sen få nya spelare, växa, gå vidare, och sen kan man börja skörda när de kommer tillbaka. Men det är klart att för Ted Brithén, Schweiz kommer ju öppna upp sig för honom. Jag menar, Jussi Vainio, Växjöbacken, gick dit, vilket för mig indikerar, som du var inne på i det här sillerummet som du skriver på torsdagar, att då kommer man höja importkvoten till 6 spelare per lag. För Jussi Vainio, att han skulle ta sig in i något lag i Schweiz på 4 importer, det ses som helt otänkbart.
Ja, och det är liksom inte något dussinlag. Jag ser ändå Fribourg-Gottrun som ett av de bättre lagen i Schweiz, som känns som något respektingivande, som plockar in stjärnimporter så att säga.
Ja, exakt. Det är Ryan Gunderson i där, bland annat Donny Brodin också. Men att de skulle plocka in liksom Växjös fjärde, femte back till en importplats på 4, det är svårt att se. Så det är alla signaler som man då kan läsa av det. Det är att det är 6 importer, och det borde ju öppna upp för en sån som Leon Bristedt, definitivt.
Vi har fått en fråga från Joakim Hederstedt som ställer frågan: Gustav Rydahl till NHL 22-23?
Ja, det tror jag säkert. Det är inte alls omöjligt, förutsatt att han själv vill. Han har ju en rätt spelstil som skulle kunna passa där borta. Så att, jag tror att han skulle kunna testa ett ettårskontrakt, göra ett år och sen flytta tillbaka till Europa. Så det ser jag inte alls som otänkbart.
Har han ett långtidskontrakt i Färjestad nu, eller hur ser det ut?
Har inte alla det? Alla har väl långtidskontrakt i Färjestad, tänkte jag säga. Jo, men han har väl något år kvar, tror jag. Exakt osäkert när det går ut, men han har några år kvar. Men du, en spelare som inte har ett kontrakt för nästa säsong, det är Joakim Lindström. Och nu vill jag att du iklär rollen som GM i Skellefteå. Vi har fått en fråga från Tobias Pettersson just om Joakim Lindström. Hans kontrakt går ut efter säsongen. Han ska självklart erbjuda sig ett nytt kontrakt. Men hur ska Skellefteå, alltså du Svensson, resonera kring detta? Han är ju en klubbikon och tjänar mest i laget. Erbjuder man en lön sett till hur han presterar i dagsläget, det vill säga en lönesänkning, eller blir det ett kontrakt sett för lång och trogen tjänst, därav ingen större skillnad i lönekuvertet? Vad ligger Joakim Lindström på nu mellan tummen och pekfingret?
Jag skulle säga att Joakim Lindström ligger mellan 2,50 plus, skulle jag säga att han ligger på nu. Nu är det sista året på, han skrev på ett kontrakt inför SHL-starten, vad var det, 2017 eller 2018 någonting, skrev han typ 3 år. Och då kan jag tänka mig att det Det har ju inte stegrats uppåt det kontraktet. Det skulle snarare säga att det har stegrats neråt, om man får säga stegra neråt. Men, så jag tror att 2,50 kanske är rimligt att han ligger på idag. Men jag skulle ändå, jag skulle säga så här, jag skulle kanske ge honom ett 1+1 och så får han känna efter vad han själv har för driv efter år 1. För Joakim Lindström är inte bara en bra hockeyspelare. Joakim Lindström är den som sätter hela kulturen i Skellefteå, i omklädningsrum, allting. Det är han. Och det är kanske det som Jonathan Puddas och Oskar Möller kanske ska ta över här under ett par år framöver. Det är de som gör att Jesper Fredén, att Linus Karlsson, att Wingerli, Jonathan Jonsson, det är de som gör att de spelarna slussas så snabbt in i Skellefteå-systemet. Så därför så tycker jag att han är ovärderlig på det sättet. Har han bara drivet själv, och det tror jag att man kan vara så ärliga mot varandra. Jocke, har du drivet för att köra ett eller två år till? Har du det så kör vi och du får betalt. Du får bra betalt och det är delvis för lång och trogen tjänst, men också för det han betyder för hela gruppen och för hela den här mentaliteten vidare.
Så vad ger du han för bud då? Ditt första bud till Jocke och hans agenter?
2,25 i månaden.
Ja, det är fair deal. Ja, jag hoppas ju att en sån spelare som Joakim Lindström blir kvar i Skellefteå, och SHL han har ju fortsatt mer att ge.
Ja, vi tar två snabba frågor innan du ska få kasta på mig en tävling också. Du svarade att din favorit var köttbullarna på julbordet. Det slog vi fast, eller?
Absolut.
Ja, och när vi ändå är inne på julen så Christian Lundgren sa att det var en atletisk man i 40-årsåldern som brände ner Gävlebocken. Men den kommer du väl undan, för du är inte från Kalmar län, eller har jag missförstått det?
Nej, det är Marcus Svensson, är atletisk 40-åring, gamla målvakten kanske. Han bor väl i Kalmar eller någonstans där nere.
Du kallar inte honom 40-åring, han är född samma år som jag. Han är inte 40, han är inte ens nära.
Okej, okay, my bad. Jag är oskyldig.
Ja, det är bra. Men du skulle slänga på mig en tävling, nu är jag tokladdad.
Ja, men då är det dags. Du får ju valmöjligheterna. Årtal, spelare eller klubb.
Jag trodde vi hade slutat med valmöjligheter, för du får aldrig välja för mig längre. Men vi säger spelare då.
Det är ju trots allt jul snart. På 5 poäng. Den här spelaren har spelat i 4 hockeyallsvenska klubbar och en SHL-klubb utan att lyckas etablera sig på den nivån.
Mm-hmm. Det var ju inte till att vara snäll så här juletid och kasta på mig den där. Men nej, det kan jag inte. Så vi kör 4.
På 4 poäng. Bättre än någonsin? Frågetecken. Jag tror fan i mig att det går att säga om den här spelaren som har gjort 3 gånger fler poäng i år än man gjorde på sina 2 säsonger i SHL.
Har han spelat i 4? Han jag tänker på nu. Frågan är om han har spelat i 4 eller om det bara är 3. Alltså jag vill chansa på den här. Du sa du bättre än någonsin?
Ja, bättre än någonsin.
Ja, men alltså jag kommer ju ha fel. Nej, kör 3.
På 3 poäng. Inför den här säsongen så återvände han till sin klubb i Hockeyhallsvenskan. Det var för övrigt den klubb han lämnade för att spela 2 säsonger i klubben.
2 säsonger i klubben, okej. Men har... Nej, alltså... Nej, jag tar inte denna. Det blir en 2.
Va? Jag trodde du skulle ta den på det. På 2 poäng. Ledaren av poängligan i Hockeyallsvenskan.
Ja, men sluta. Nej, jag var inte ens nära att ta det på de andra. Men ja, jag vet vem det är nu. Du går vidare.
Ja, du måste skriva ner. På 1 poäng. Västerås fostrade Mikael dominerar i Hockeyallsvenskan efter 2 rätt bleka säsonger i LOC. Eller som de säger, klubben.
Klubben. Nej, jag var inne och snurrade lite grann på Axel Ottosson, måste jag säga, för att han har ju också varit i Linköping, men han gick han till Färjestad först och Linköping sen, eller var det tvärtom?
Nej, han gick Färjestad sen Linköping, men 4 olika hockeyallsvenska klubbar. Vet du vilka Fryklund har spelat i? Eller Fryklund, vilka 4 allsvenska klubbar är?
Tingsryd, Västerås, Asplöven och nej, vilken är den sista?
Modo slänger vi in där.
Ja, var han där uppe en vända också, ja.
Mm. Ja, typ 7-8 matcher. Ja, ja. Men han har fått 30 poäng nu i den här säsongen och leder ju Hockeysvenska poängligan. Det är 3 gånger mer än man gjorde på 2 säsonger i Linköping. Han gjorde alltså 10 poäng på 2 säsonger i klubben.
Det var någon västeråsare som skrev angående Frycklund. När ledde senast en som har som spelar sin moderklubb en poängliga i Hockeyallsvenskan?
Det var väl typ Carl Söderberg kanske?
Ja, för jag funderar också på Carl Söderberg, men jag tror inte han ledde Hockeyallsvenskans poängliga någon gång, utan det var väl Riarvi och de först, och sen så var det SHL eller Elitserien, och sen när han kom året efter så var han inte skadefri, så han spelade inte hela säsonger. Så jag tror aldrig att han ledde Hockeyallsvenskans poängliga faktiskt.
Vi säger väl att han är unik, Frycklund. Han får vara unik, eller hur?
Klart han är unik.
Men du, det här var ju sista avsnitt innan jul. Får jag önska god jul, men också gott nytt år för Sanny och Svensson. Vi tar lite välförtjänt ledighet och är tillbaka i början av januari igen.
Ja, men det ska bli härligt och, eller nej, det ska inte bli härligt. Det ska bli jobbigt att vara ifrån varandra här i 2 veckor. Men vi ska längta efter varandra här under 2 veckor. Och så är vi riktigt laddade där i början av januari när vi sätter igång igen.
Ta hand om varandra. God jul och gott nytt år.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.